växa i tro är rubriken för dagens predikan. När dagarna är räknade i en människas liv, när någon snart ska dö, då blir ju orden väldigt viktiga. Då slutar vi prata väder och vind. Språket får liksom en annan täthet då. Då samlar man sina nära och kära och så säger man viktiga saker om man förmår det. I Jesus så kallade avskedstal som finns i Johannes 14, 15, 16 och 17, så är det precis det som händer. Det är torsdag kväll i stilla veckan. Jesus delar sitt hjärta med lärjungarna. Och senare samma natt ska han gripas och dagen efter kommer han att avrättas inför publik. I det här talet återfinns dagens text och den finns i ett sammanhang som är sprängfyllt av teologi om anden, om lärjungaskap, om kärleken från Gud, om konfrontationerna med makterna och med den här världen. Man kan leva väldigt, väldigt länge i Jesu avskedstal. Här liksom ökar densiteten. Sista kvällen innan Jesu avrättning så pratar han inte väder och vind. Nu ska vi läsa texten från Johannes kapitel 15, vers 10-17. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det finns ju otroligt rika löften kopplade till det där med att bli kvar i Jesus. Och man kan fundera över vad det betyder att bli kvar i Jesus. Det kan vi naturligtvis borra i länge, men jag tänker att det handlar om att hämta kraft hos Gud, att präglas av Jesu undervisning, att gå i hans fotspår, att vara hans lärjunge och kanske framförallt att djupast hämta sin identitet från Jesus Kristus. Det är han och i relationen till honom som jag djupast får reda på vem jag är. Och djupast handlar det naturligtvis om att bli kvar i Jesu kärlek. Det här handlar ju om kärleken från Gud, det här avsnittet. I versen före, den som heter 9, där står det så här. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Och här dras liksom den lärjungen in i den kärlek som redan råder mellan fadern och sonen, men också med anden naturligtvis. Ojämförlig, oförstörd, fullkomlig kärlek. Teologerna i den tidiga kyrkan talade om den gudomliga dansen som äger rum i Gud. Han är gemenskap med sig själv. Och genom tron så dras människan in i den kärleken. Det är ju häpnadsväckande märkvärdigt. Gud i sin fullkomliga kärlek bjuder in människan i den här mirakulösa relationen. Sonen har förblivit i fadern och dessutom ärat honom genom att göra Guds vilja. Och detsamma gäller oss. Vi är sammankopplade med Gud genom tron och satta i rörelse. För en del av oss, lite beroende på vad vi har för hang-ups och för reflexer, så kan det här talet om lydnad, att lyda Guds bud och efterföljelsen och de djupare rötterna i Jesus, det kan kanske möjligen uppfattas lite så här tungt och strängt, lite villkorat på något sätt. Men Jesus påstår, missa inte det, han påstår att verklig, fullkomlig glädje finns just precis här. Det måste vi fatta, eller fatta, vi måste åtminstone uppfatta det. C.S. Lewis, han har sagt så här i någon av sina böcker: joy is the serious business of heaven. Inte det gör bra sagt. Det har man knappt sagt bättre själv. Joy is the serious business of heaven. Hör du vad det är som målas i den här texten? Kärlek och glädje. Det är inte möjligt att den kärleken och den glädjen ska liksom märka oss med spända anledsdrag, nervositet, rädsla, misstänksamhet, kärlek och glädje. Är ni med? Vi bjuds in i någonting som gör goda saker med oss. Slappna av. Gud är för dig. Gud har sett dig. Gud har ropat sitt namn över ditt liv. Du som kanske inte har varit i en kyrka förut, som knappt vet om du tror eller inte. Gud är för dig. Gud söker ditt liv. Han vänder sitt ansikte till dig i Jesus Kristus. Du är sedd. Du är älskad. Hur mycket eller hur lite du än försöker eller spänner dig, så går det faktiskt inte att ändra på det. Du är sedd. Du är kallad vid namn. Du är älskad. Jag vet att det kan vara svårt att tro på det, men han ser aldrig på dig med en rynkad näsa. Han ser aldrig på dig i avsmak. Han backar aldrig. Han ryggar aldrig. Han vänder sig till dig. Och inget kan dras ifrån det. Och inget kan läggas till det. Vad är det då för bud som liksom ändå är inflätat i det här med att bli kvar i Jesu kärlek? Ja, men det har med kärleken till varann att göra. Och ju mer man tänker på det, desto rimligare blir det. Vi älskar för att förbli i kärleken. Det är ganska rimligt, eller hur? Om vi nu har dragits in i den treeniges gemenskap där Fadern, Sonen och Anden lever i en slags enhet som är oöverträffad i kosmos, och så dras vi in i det där och får smaka på den kärleken, så är det rimligt att vi börjar älska. Vi inbjuds på något sätt i ett slags kärlekens kretslopp. Jag har hela den här vintern slitit med mina luftrör. Jag är astmatiker och började hosta i oktober och slutade hosta förra veckan. Ja, jag hostar lite nu med, men jag är i princip återställd. Till sist kom de på vad det berodde på. Det är inte ämnet för dagens predikan. Men vid ett tillfälle ringde jag till vårdcentralen och sa: det hjälper fortfarande inte. Jag har provat alla, det har alla färger på inhalatorer man kan tänka sig. Jag har ätit alla tänkbara tabletter och karameller och grejer, och jag hostar ändå. Då berättade och säger den här sköterskan till mig så här: om du inte kan andas får du gärna ringa igen. Hon var inte så blödig, kan man säga. Jag kände mig inte sedd. Men någonstans tänker jag att det är andning det här handlar om. Att andas in och att andas ut. Om en liten stund så kan du gå fram hit och få höra någon säga till dig: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Och det är som att vi andas in det här som jag försöker beskriva nu. Det är som en respirator för en flämtande människa. Andas in kärleken. Andas in godheten, nåden från den evige som är gemenskap i sig själv. Eller när du öppnar din bibel, gå liksom inte på någon upptäcktsfärd efter de knäppaste verserna. Ja, de finns, jag vet det. Jag tror det är Mark Twain som har sagt någon gång så här: det är inte de verserna jag inte begriper som bekymrar mig. Det är de verserna jag begriper som bekymrar mig, säger Mark Twain. Stanna vid det som du kan lyssna till. Och framförallt, stanna vid vad försöker det här berätta om Guds kärlek, om hans godhet, om hans omsorg, om att han har vänt sig till den här världen. Låt dig dras in i Guds kärleks dans. Andas in. Är du med? Sen är det som att vi andas ut i mötet med vår vardag. Och det kan man ju få, man kan ju få kramp för mindre. Vi har ju all, om du har varit med i en frikyrka länge, så jag fattar vilken uppförsbacke jag har just nu. Därför att vi har så mycket bilder av hur det går till. Och vi kan få otroligt mycket liksom. Vi kan gå i baklås i det. Tänk om du bara skulle se på dig själv som bärare av den här kärlekens gemenskap när du går in i din vardag. Tänk om du någon dag skulle våga säga vid ett fikabord på jobbet eller i skolan: men vilket tufft besked du har fått. Ikväll ska jag nämna dig i mina böner. Bara se vad som händer. Min erfarenhet är att ingen blir arg av det. Var ett salt, var ett ljus, kom med vänlighet i tider av polarisering, misstänkliggöranden, fruktan, åsikter och dikeskörningar. Kom med något annat, andas ut det som du får vara med om här. Jesus antyder, som han gör gång på gång i sin undervisning, genom inte minst i Johannes evangeliet, kärleken, den går i döden. Det stod här, va? Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Snart kommer just precis det att ske. Och Jesus ska bevisa sin kärlek och vänskap genom att dagen efter det här talet lägga ner sitt liv. Jesus är nämligen mer än en chef. En chef ger inte sitt liv för sina anställda. Men Jesus ger sitt liv för sina vänner. Det är utifrån hans vänskap med människan som det här sker. I Gamla testamentet, där är uttrycket att vara vän med Gud förunnat några få människor. Det sägs om Abraham att han var Guds vän. Och nu är det som att Jesus säger att alla som tror på honom har uppnått vänstatus. Det är märkvärdigt. Men nu ska vi förstå det här talet ändå. Jag anar att det kan skava hos oss till sist att hålla buden. Är det ändå till sist lagiskhet, spända axlar och att försöka tills man svimmar som är grejen? Låt oss gå till en annan text ifrån Titusbrevet. Ett mycket bra brev. Det finns mycket fint att läsa här. Det är Paulus som skriver, och så här står det i kapitel 2 i Titusbrevet: ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den, alltså nåden, lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Det är som att i någon bibelöversättning stod det nåden fostrar oss. Jag tycker om det uttrycket. Det är som att godheten från Gud blir en ny kraft i oss som drar oss mot Jesus. Nåden och anden hjälper oss att vara kristna. Att gå en väg som påminner om Jesu väg och att börja älska som han. Notera att nåden alltid kommer först. Vi är älskade, indragna i kärleken som råder mellan fadern och sonen. Och där kan man inte fortsätta att vara arrogant, hatisk, våldsam eller en lögnare eller en äktenskapsbrytare eller you name it. Liksom. Det är som att den där nåden är en kraft till förändring. Problemet, det uppstår inte när vi misslyckas med detta, det gör alla. Problemet uppstår när vi inte vill vara vänliga, kärleksfulla, tro andra om gott och älska våra fiender. Det är som att inbjudan handlar om att sträcka sig efter det nya livet som till viss del i varje troende människa redan har börjat spira. Samtidigt är det något som pågår hela livet. Det är oändligt långsamt och tröttsamt att börja likna Jesus. Vad sakta det går. Eller? Några nickar och äger viss självkännedom. Andra bara, va? Hur svårt kan det vara? Visst är det så? Men det är som att vi har också dragits in i någonting som gör det här möjligt. Vänlighet och kärlek blir vårt nya språk i det rike vi nu tillhör. Här kan man ju ibland riva sig lite i huvudet. Någon har sagt så här: en del människor är bättre av naturen än andra någonsin kommer att bli av nåd. Visst, man kan ju träffa människor som inte tror på någonting och som bara verkar så goda. Och så blir man lite förvirrad som kristen. Hur hänger det här ihop? Men nåden syftar hela tiden till att göra oss Jesus lika. Även om bakslagen ibland är rätt saftiga. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus fortsättningsvis. Andra rabbiner på Jesu tid kunde ha lärjungar runt sig som så småningom drog vidare till en annan rabbi. Och man valde dem lite som, ja, men, som man väljer en skola eller så här. Här är det annorlunda. Det är Jesus som har valt lärjungarna och det är inte de som har valt honom. Och det här gäller också för vår del. Han har tagit initiativet till att du tror, om du nu gör det. Han har ställt sig i din väg. Du är hans för att han vill det. Kristen tro är inte något som du har fått för dig, ett intresse som du har odlat eller en idé som du har anslutit dig till. Det sitter mycket djupare än så. Initiativet till att du är en lärjunge kommer från Gud och inte från oss själva. Och den här bestämmelsen, inbjudan, kallelsen för varje lärjunge, den är att ta emot och dela vidare. Att andas in, att andas ut. Att be och att bära frukt. Alla människor vill ju bära frukt. Det är ju det vi kallar mening på något sätt, va? Att göra något slags avtryck. Fruktbärandet handlar om att ta emot och ge vidare. Andas in och andas ut. Det finns ett rikt löfte i den här texten som handlar om bön. Men att be i Jesu namn, för att säga något om det avslutningsvis här, det handlar inte om magi. Ibland hör jag människor säga att vi använder Jesus namnet och jag blir alltid lite illa till mods när jag hör det. Det är ingen formel, det är ingen teknik och här finns ingen automatik. Utan det handlar om att förenas med Jesus i en lyhörd relation med honom. Och att be i Jesu namn, det är en kallelse att börja lära känna honom bättre. Bön i Jesu namn är Jesus-centrerat och inte jag-centrerat. Och här i finns en slags inbjudan till oss att lära oss och att utvecklas och att växa också i bön. Sen avslutas det här stycket med att Jesus än en gång påminner om sin befallning. Älska varandra. Rubriken för dagens text är att växa i tro. Och det verkar handla om att rotas i Jesus, att finna sin identitet i hans godhet och hans kärlek och att lära sig leva ut den relationen i mötet med andra människor. Amen. Ska vi be en bön tillsammans? Herre Jesus Kristus, tack för att du är här med allt du är och med allt du har. Tack för att du har vänt ditt ansikte till oss. Tack att du inte ryggar tillbaka. Tack att du inte är snål med din godhet. Vi ber att få andas in din kärlek, din nåd, din barmhärtighet, din tröst, din godhet. Och tack att vi i det som är vår vardag får läcka av det. Vi ber om det. Låt ditt rike komma i oss och genom oss. Amen.